Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden med mig, Henrik Andersson. Med mig idag har jag Christer Hägglund. Tjena Christer.
Tjena, tjena.
Vi har även Robban Strandberg med oss. Tjena Robban.
Tjena, tjena.
Allt väl med er två?
Ja, det tycker jag. Det är ju lite varmt. Nej, men det är lite varmt, men det är ju det här vädret vi eftersträvar hela året runt.
Ja, vi bör nog uppfinna någon form av sån här flyttbar studio.
Det är inte så mycket att göra åt. Man får ju se det positiva. Det är svalt idag. Det skulle bli typ upp mot 33-34 grader imorgon och på torsdag i Sundsvall.
Det är tur att jag har AC-trucken. För där är det varmt när det är 20 grader varmt ute.
Jag vet inte vad vi sitter i någon stor plåtcontainer på dagarna. Det är ju... det är ingen höjdare på jobbet nu när det är så här varmt.
Du då, Christer? Du har väl AC på rummet?
Ja, det är ganska väl ventilerat där på valmet där jag sitter. Så att men det går rätt bra faktiskt. Men det är ju... Vägen dit och hem kan ju vara ganska varm.
Ja, speciellt om man tycker att det är ett bra drag i den här värmen att springa till jobbet.
Ja, det är det ju. Men sen åker jag ju bil utan AC också, så att det kan vara rätt varmt ändå. Jag brukar skjutsa ungarna ibland och säga liksom att så här var det när pappa växte.
Då fanns det ingen AC inte.
Nej.
Jag har ju den här turen att köra runt i min poddstudio. Och ett fläkten har lagt av.
Nej.
Så det är lagom liksom... intressant. När man kommer en bit så bara, vad varmt.
Men det måste ju bli riktigt roligt om det skulle börja regna också. Typ om det var så här jättevarmt och så börjar det regna på eftermiddagen när du ska hem. Då kommer du inte se ett jäkla dugg på grund av fukten som kommer vara på insidan av rutorna.
Ja, typ. Så då får man liksom öppna en stund innan man ska åka då, så att man liksom utjämnar allting.
Fan vad hemskt.
I alla fall, dagens avsnitt kommer bli... ett nyhetssvep där vi går igenom lite grann vad som har hänt. Vad som kommer. Vi har några riktigt fräna nyheter.
Både roliga och lite mindre roliga.
Ja, och som vanligt då. Har ni tankar, funderingar, idéer ni vill drifta med oss. Slå iväg ett mess på Facebook. Slå iväg ett mail. Facebook funkar nog bäst.
Mm. Instagram kan funka också.
Ja, och sen så är vi ju också... i pandemins fotspår så är vi ju inte tillsammans. Utan vi sitter ju på varsitt håll.
Mm. Ja, det har ju liksom blivit. Vid den här tiden har vi ju nästan, tänkte jag säga, tröttnat på varandra i vanliga fall. Men vi har åtminstone sett så ett par gånger.
Ja, men nog om det. Vi kan väl dra igång direkt med förra avsnittet. Förra avsnittet var ju ett intervjuavsnitt med Pontus Näslund som jag rådde i.
Riktigt bra tyckte jag att det var.
Det gick bra att prata med Pontus just för öppenheten och att man brinner för sin sak och man vill prata om det.
2 timmar 24 minuter. Jag tyckte det gick riktigt snabbt när jag lyssnade på det själv. Det var mycket intressant info. Det har varit upp och det har varit ner och man har kommit tillbaka och sådär. Så det var roligt att höra om Pontus tycker jag. Jag tycker han är en seriös kille som har en snygg och helhjärtad satsning. Liksom.
Jo, men det har han. Och han är väldigt mån om att alla liksom instanser ska få sitt. Har man till exempel samarbetspartners så ska man ju uppfylla det.
Ja, utan de blir det liksom inte så mycket. Det blir väldigt få förunnat att kunna liksom finansiera sin säsong och sitt tävlande på egen hand. Jag vet inte av någon om jag ska vara helt ärlig.
Nej, jag tror väl inte att någon kan driva runt det 100%.
Ja, jag vet inte, på STC-nivå vet du tusan.
Nej.
Ja. Nej, men det var en jätteintressant intervju i alla fall. Det rekommenderas för er som eventuellt inte har hört den.
Mm. Och jag satt faktiskt och lyssnade igenom min egen röst.
Visst är det roligt?
Ja. Jag har fortfarande svårt att höra min egen röst när jag lyssnar på podden. Jag vet inte varför.
Jag kopplar liksom bort. Jag sitter ju liksom och klipper och donar på oss. Jag reagerar inte av att det är du och Christer heller, utan det är bara två ljudspår jag jobbar med. Och nu det tredje då, när jag är med och blabba. Jag liksom reagerar inte så mycket på att det är jag som är med där.
Ja,
Jag vet inte hur man ska säga, men man blir liksom hjärnavtrubbad när man sitter och liksom jagar grafer i liksom ljudvågorna bara.
Och sen så sitter man, så hör man ju alla de här. Ja, jag kommer ju från, inte mitten av Sverige, men någonstans emellan Sverige. Och man hör ju sin dialekt, det är det.
Ja, ja. Jo, men det är väl liksom lite av skärmen också. Att vi är liksom utspridda. Nu är jag och Christer inte så där horribelt utspridda, men han kommer väl lite utsocknes ifrån, tror jag.
Mm. Ja, men ni är väl egentligen på varsin sida?
Eller ja, han bor i en annan kommun.
Ja, men det kan skilja mycket då.
Vad är det, typ 7 minuters bilväg eller någonting sånt där?
Du får snart en logistikpark och jag har ju mitt team Riko, som jag får betala till.
Ja, den där logistikparken tycker jag är jättebra. Det är verkligen en satsning, speciellt som de som ska ha eller som är den tilltänkta användaren av den där logistikparken har börjat insett att vi kanske inte har nytta av den här, inte åtminstone i den storleken. Men ja, heja Sundsvall. Det känns som att man ska kunna laga de här jävla halvmeterstora 20 centimeters grova kratrarna. Det ser ut ungefär som de har lagt någon sån här bombmatta längs E14 som jag måste åka varje dag. Så man kör som ett jävla fyllo på vägen. Alltså man får ju kryssa runt allt oavsett bil man åker.
Oh, vad drygt sånt där är.
Ja, och så är det en Europaväg. Okej, men jag har kört på en liten någon sån här bakgata, då kan jag fan leva med att det är lite halvkackigt. Men det här är en Europaväg som de numera också genom Sundsvall har de sänkt den till 40.
Nej, ja, men alltså Europavägen ska ju, alltså den är ju tänkt att ha bra tempo.
Ja, ja. Men ja, och nu ska de ju, när de håller på att bygga om den i slutet mellan Sundsvall och ett ställe som heter Matfors som ligger lite utanför mot Norgehållet till och med, så är. Där ska de bygga en jättefin, jättebred, fyrfilig väg med mitträcke och hela kittet, och den ska de ha 80 på.
Men, ja. Men när man kommer till Sundsvall så kommer du ju, om du åker från mitt håll så kommer du till bron.
Japp.
Först. Är det samma väg? Är det E14?
Nej, det är E4.
Ja, det är E4.
Det är E4.
När du svänger av E14 och åker in i själva Sundsvall så kommer du ner på E14.
Ah, okej.
Okay. Du svänger av E4.
Ja, E14 går ju typ, vad ska man säga, från Sundsvall till Östersund.
Ja, till Trondheim till.
Men det är ändå Europaväg liksom. Så att,
ja. Yep.
Mm. Ja, nog om det. Vi börjar med en mindre positiv nyhet. Och det är att Swedish Drift Championship, eller SDC, har då på grund av covid-19 drabbats av många avhopp. Tidigare i veckan så fick vi se att SDC gick ut och jagade förarna för att få reda på, kommer ni köra eller kommer ni inte köra? Hur ser det ut nu?
Ja, det ser väl inte så positivt ut som det verkar. När vi presenterade startlisterna i förra avsnittet så hade vi 18 startande i SM, vi hade 22 i RM. Mm. Sen dess så har 2 stycken i SM hoppat av. Den ena vet jag är på grund av bildelar som inte har dykt upp, eller de är till och med faktiskt bortslarvade av transportbolaget, men de ska ju ersättas då naturligtvis, och det här tar sån tid så att det kommer inte att hinnas med. Och det är ju ganska tajt schema, så att då fick den föraren kliva av. Och så då gick man ut och frågade och började diskutera med arrangören också hur de klarar sig i det här. Därför att normalt sett så är det ju så att den här serieavgiften går ju till SPF.
Mm.
Som ska täcka upp lite generella kostnader och så. Sen anmälningsavgiften för respektive deltävling, den går ju till arrangörsföreningen som de ska ha för att driva runt sin bana. Det är ju den avgiften de har, plus kioskförsäljning och publikinträden på tävlingarna.
Och för många kiosk och publik, är
ju det den enda. Ja, kiosk och publik är ju borta helt och hållet nu. Det får de ju ingenting på. Och nej, så precis, ett extremt litet antal anmälda. Så förstår man ju för klubbarna att det blir svårt att få det här att gå runt.
Ja, för vi pratar ju om 16 anmälda.
Mm.
Så som vi vet om nu då. Det kan ju tillkomma, ja, men det vet jag inte. Men...
Det verkar faktiskt som att det kan vara... Det har inte gått framåt. De sista uppgifterna jag hade var att det inte har gått framåt. Så att... jag vet inte. Det...
Går att genomföra, vad ska man säga, en SM-serie med mindre än 16 förare?
Ja, alltså jag tror inte att reglerna stipulerar något speciellt, utan det är ju det här med att arrangörsföreningarna behöver ju ha någonting som de kan leva på, så att säga. Och sen så tycker jag faktiskt en sak som man också måste ta med i beaktande i det här, det är vad gör man med varumärket Swedish Drift Championship?
Mm.
Om det kommer 14 förare som är anmälda till serien, en kör sönder någonting och hinner inte få ihop bilen, vi kan tänka till exempel det är bara en vecka mellan deltävlingarna på Mantorp och Hultsfred till exempel, händer det någonting på Mantorp så är det inte alls säkert att man hinner få ihop bilen till Hultsfred. Och men liksom, det kanske är 10-11 bilar som ställer upp och så blir det en topp 8 steg. Vad gör det med varumärket liksom?
Ja, det kommer ju vara lite, jag vet inte, en ren PR-grej, så är det väl nästan en förödande att trilskas på med om det är så pass få. Det kommer ju att bli liksom en liten klubbtävling nästan. Alltså det blir ju inte liksom den här stora showen man förväntar sig av en SM-serie helt enkelt.
Nej, och det är ju därför nu då så har man ju sagt att man ska ha 25 deltagare i både SM och RM. 50 förare totalt alltså, minst, för att överhuvudtaget köra.
Mm. Anmälan är ju fortfarande öppen. Den är öppen till 1 juli va?
Ja, det är den ju. Och det sista som överger människan är hoppet, säger man. Men samtidigt så vet man ju att dra ihop en seriös SM-satsning, det är ju inte gjort i en handvändning heller. Utan de förarna som man eventuellt kan hoppas på då, det är ju de här som var med i SM-listan förra gången vi läste upp den, men som inte var med, alltså gången innan nu senast, men som inte var med nu senast, för de kan man ju räkna med hade en satsning klar på något vis, men som inte blev av.
Ja, precis, som de bara kan dra igång igen, ja.
Ja, det är ju frågan om de grabbarna har liksom 100 uppsättningar däck och, ja.
För sen har det ju varit mycket snack om andra serier då, DMEC till exempel, om det skulle bli någonting. Nu vet vi att den har kommit, som vi kommer att prata om en liten stund här. Men då är ju återigen det här med däcken. Där åker man ju med 275 ganska ofta, kanske bredare till och med vissa. Så att om en förare, bröderna Joensu, Pontus Hartman, Christian Erlandsson har tagit höjd för att köra DMEC, då är det inte bara att anmäla sig till SM. Då måste de liksom köpa hem en omgång nya däck också som är smalare, och 265 som man kör på SM. Nu vet jag egentligen inte om det finns något som hindrar att de kör med bredare. Jag har försökt att läsa lite grann i de här tekniska reglementerna och inte hittat någon begränsning där, så att jag ska låta det vara lite öppet. Men 265 R-däck är väl det man kör som max i SM, vad jag vet. Men...
Ja, SM har 265 max, ja.
Jag har hört talas om det, jag har hört pratas om det, men jag har inte sett det i skrift någonstans, så att jag är faktiskt lite osäker om det är så.
Vad är det för däckbredd i DMEC då? Är det fritt så att säga?
Ja, i år är det väl ganska fritt, men det är ju en del som kör ganska rejäla puckarna.
James Dean kör väl 285, om jag inte minns helt fel.
Ja, jag vet inte. Jag har för mig sett han har kört över 300 vid något tillfälle, men det vet jag inte riktigt närmare. Men hur som helst, så det jag ville belysa var egentligen bara att det är inte bara för en sån förare att byta fokus och anmäla sig till SM istället för DMEC.
Nej, det kan ju bli ett jäkla strul, och jag tror inte liksom att SPF och STC, övriga STC-förare är så där jättesugen på att låta dem köra på sina... Ja, men alltså att göra någon ändring just på grund av rådande situation nu, att vi tappar så pass mycket förare på grund av det här covid-krafset, så man kanske kan plocka in de där förarna i, men det är inte säkert att de kan köra, ställa upp och köra liksom hela serien. Det är kanske inte så att de vill chansa sig i en bil och köra en kul tävling bara i Sverige för roligt, och så ska de råka köra sönder där, och sen ska de frakta den iväg till 100 plus mil eller flera hundra mil bort med en halvtrasig bil och komma till en mycket, mycket större serie som har varit sjukt mycket svårare att komma med.
Ja, nej. Men nej, det känns inte.
Nu ska jag dessutom vara lite kritisk här, för att det har varit mycket snack om tävlingar norrut och det var lobbades väldigt mycket för Fällfors innan. Och på den här listan som vi hittade, eller som vi har läst upp nu senast då, så är en förare som är, om vi räknar från Sundsvall och norrut, så har vi tre stycken. Vi har John Martinsson som kommer inifrån, förlåt John, jag säger alltid fel, men Bispgården eller Hammarstrand. Vi har Herman Jansson i Örnsköldsvik och så har vi Jimmy Gustafsson i Piteå.
Var tog resten vägen?
Ja, var tog resten vägen? Det var ett sånt otroligt fokus på att det skulle bli tävling där uppe. Och då skulle man minsann ställa upp och köra SM. Då skulle man komma tillbaka och åka SM.
Men på det här beryktade mötet som ingen fick spara, som hölls ner på Mantorp i fjol, där var det ju väldigt mycket folk som var norrifrån och som lät väldigt så här, precis som att självklart ska vi komma upp och köra. Vi kommer nästan att släppa allt annat. Vi ska bara satsa på att köra Fällfors. Och så blir det typ ingen som är med och ska köra. Det är ju liksom lite taskigt.
Vet vi inte. Ja, det är det verkligen. Och nu vet vi inte om någon kanske har ansökt om att få något wildcard dit. Men det visste vi ingenting om då när det där snacket gick. Utan då sades det att blir det tävling på Fällfors, då ska vi ställa upp och köra SM.
Ja, för menar, nu är det ju så att den största mängden förare, de bor ju faktiskt söder om Sundsvall. Det är ju alla utom tre som bor söder om Sundsvall. Ja. Och det är ju klart som sjutton att det här underlättar ju inte till nästa år när de ska schemalägga hur STC går. Med tanke på att när de tittar på det här faset så då kommer de ju bara helt ignorera. Då ska ju Sundsvall vara glad om de får vara med. Man har inte sett så där jättemycket intresse. Det var mycket snack och lite verkstad om man säger.
Ja, vi får se vad det blir av det. Det är jättetråkigt i alla fall.
Sen är det ju som du säger. Det kan ju finnas väldigt många anledningar bakom som inte vi har koll på. Så
att säga. Ja, men precis. Men man tycker samtidigt att
jag vet inte, ja.
Man tycker ju samtidigt att första liksom, vad ska man säga, line-upen med folk som anmäldes till SM så kryllade det inte heller direkt av så många norr om Sundsvall.
Nej. Sen är det också det att jag kan ju tycka så att men det har ju varit stiltje på allt. Då skulle väl folk vara sugna på att köra oavsett. Egentligen.
Har man sponsorer då som har dragit tillbaka sin sponsring på grund av att det går crap eller att de företagen kanske inte finns kvar. Så det kan ju vara så att det är många som har trillat bort på grund av det. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt att det var så få ifrån norr med tanke på hur mycket liv vi. För jag räknar mig själv till dem som har fört massa liv för att vi ska köra mer här uppe över i Norrland. Men det är väldigt få som kommer till start när det väl blev något så att säga.
Ja, det återstår att se. Vi får se 1 juli om det är någon fler som anmält sig.
Precis. 1 juli stänger anmälan. Sen kommer de hålla ett möte. Och det blir ju ödesmötet för att se då. Ska vi stoppa säsongen och återuppta en 2021 eller kommer vi köra? Jag hoppas ju på att vi kör. Men,
ja, men det här är en tydlig passning till förarna nu. Nu är det upp till er.
Ja.
Ponera att det inte blir några fler som dyker upp. Vad gör vi då? Alltså...
ja, då blir det ingen serie. Då,
ja, nej, det blir ingen serie. Men om vi bara ignorerar hela SM-serien, liksom, vad fan ska vi hitta på i sommar?
Odla blommor i rabatten.
Finns det några andra, liksom, så här, alltså, någon som kan tänkas kliva fram och hast dra igång någon form av serie då?
Ja, det där betackar jag mig lite grann för också.
Det är väl ingenting man har hört att det finns något i flaggorna heller. Vad vi kan göra sen, ja, det är ju DMX då. Och kanske Näs, alltså ja, ta sig utomlands då.
Ja, men Näs är också en fråga. Men jag tror vi har en egen punkt för dem så vi kan ta det sen. Men,
ja, precis.
Ja. Nej, vi får se.
Men apropå STC, Christer, hade inte du pratat med någon av de här nya bedömarna, eller den nya bedömaren i STC?
Jo, det stämmer precis. Daniel Hyvärinen som kommer att vara en av bedömarna som är med under hela serien år har jag haft ett litet snack med så att vi får höra vem han är, var han kommer ifrån och lite vad han har för erfarenheter av drifting. Så det tycker jag att vi tar och lyssnar på nu. Välkommen till Driftpodden, Daniel Hyvärinen.
Tackar, tackar.
Ja, du är ju ett lite nytt namn i årets SDC och det är ju tänkt att du ska vara bedömare där. Kommer du att vara med då på alla fem SDC-deltävlingarna i år?
Ja, de fick ju banta ner kalendern lite grann så det blir ju bara fyra SDC-deltävlingar då. Men jag kommer vara med på de fyra och så kommer jag även vara med på den RM-tävlingen som går på Mantorp sen.
Ja, det var den jag räknade som nummer fem då i de fem där. Men det är tänkt att du kommer vara med på allihopa alltså.
Jajamän, jag kommer vara med på allihopa.
Mm. Vilka kommer du att ha vid din sida då i årets serie?
Det kommer bli lite olika. Vi kommer bland annat få lite stöd av Vernon som är från... Han var med förra året på någon tävling på Mandor tror jag var.
Jajamän.
Han bedömer ju D-Mac bland annat. Mm. Han bedömer ju lite andra tillställningar runt om i världen också.
Mm. Vernon Svenevald, han är ju jätterutinerad bedömare.
Precis, mycket proffsig och mycket duktig på både bedömningsbiten och kommunikationen med både förare och team. Så att det är ett bra tillskott och han har mycket att tillföra. Mm. Både för mig som bedömare och för teamen och förarna som kör.
Yeah.
Så det är kul att få in den expertisen i serien.
Mm.
Och sen så kommer vi även ha Alexander Kvist på någon tävling. Som kommer vara med och bedöma. Sen vet jag inte riktigt exakt hur schemat ser ut nu när det har blivit lite omjusteringar på datum och sådär.
Mm.
Men det är de som jag vet kommer vara med i alla fall.
Yeah. Ja, jag tycker väl att det låter ganska vettigt att ha det där upplägget också med två stycken bedömare som är med på de flesta och så krydda på med någon utländsk kanske någon annan svensk bedömare. Förra året till exempel så var Fredrik Sjödin på, här på Sundsvallstävlingen och det var ju lite David Kallars var ju med på Hultsfred bland annat och sådär, så jag tycker nog att det är ett bra upplägg.
Jo, men det håller jag med om och lite som jag var inne på innan där, man lär sig mycket från varandra och man lär sig lite tips och tricks från varandra och vad de andra har för tillvägagångssätt för att bedöma och sådär, så att ett bra sätt att utveckla driftingen, inte bara i Sverige utan i Europa också.
Mm, ja, absolut. Så tycker jag att man får lite av stabiliteten också. Jag tror inte det är bra att byta alla tre bedömarna till alla tävlingar. Då har man lite svårt att hålla ihop det på något sätt. Utan har man ett par stycken som är med hela tiden och byter ut en, så tror jag man får det bästa av båda världarna så att säga.
Jo, nej, men det är benägen att hålla med om. Så det är ett bra upplägg.
Du har ju lite erfarenhet ifrån drifting själv så att säga. Kan du berätta lite grann om det?
Jo, men det, egentligen så har man hållit på med drifting och sladdat med bil och grejer rätt länge. Men jag har aldrig tävlat. Det har aldrig kommit till den punkten. Jag har nöjt mig med att hålla det på hobbynivå. Kör lite gatorbil, kör lite på Hultsfred och ja, lite sådana här småkörningar.
Mm.
Det har varit lagom nivå för mig. Men annars har man alltid varit med i slängarna, driftingslängarna hur länge som helst, känns det som i alla fall.
Mm.
Jag var med och anordnade träningsdagar på Anderstorp, bland annat.
Mm.
Jag har varit med och hjälpt polare, både i Skåne och i Mellansverige på och liksom i depån och när det gäller drifting och sådär. Hjälpt till att bygga lite bilar och ja, vid tävlingar och körningar och sådär.
Mm.
Men mest har man ju hållit sig här omkring i Småland på Anderstorp och även med SHR och Jönköping då, som kämpar på att få anordna lite körningar och sådär.
Mm. Ja, har du någon egen bil nu?
Ja, jag har en Skyline, en R33 som står i garaget. Eller delar av den i alla fall. Jag körde lite motorhaveri förra sommaren så att det är ett projekt som får ta sin lilla tid.
Mm.
Ja, jag som så många andra har lite motivationsdipp just nu. Så att det går i sakta mak, men det går framåt i alla fall.
Ja, om vi tittar då på din drifting och hur du ser på drifting. Liksom, vad skulle du säga att din stil är då? Om vi tänker oss lite, om vi kollegan Alexander Kvist då, som lifestyle-driftare kan vi säga. Och så har vi en power-driftare som kanske... Chelsea Denofa eller någon sån här på andra sidan, som jag tycker. Hur skulle du se att din syn på drifting är?
Jag skulle nog säga att jag lutar mer mot lifestyle-stilerna och den mer tekniska och kanske som alltså många förknippar japanska stilen med, i alla fall förut. Teknisk kunnighet och skicklighet när det gäller att köra och alltihop. Tekniska partier, tekniska banor och även klara av att sladda bilar med det rent tekniska, med det maskinella greppet som man har i bilen, framförallt istället för att ha massa effekter. Så att jag drar nog lite mer mot lifestyle-stilen där.
Då kommer man ju automatiskt lite grann in på banorna. Vad tycker du om blandningen däremellan i årets SDC med snabba banor och mer tekniska banor?
Jag gillar den idén. Jag tycker att tidigare i alla fall så har det saknats lite grann i bland annat Formula Drift eller de här lite större serierna då. De kör gärna på stora banor där det blir mycket effekt som spelar roll då. Så jag föredrar att ha en blandning som vi har i STC. Hultsfred är väldigt teknisk, liten bana. Då är det vissa som har lite fördel där. Och sen så har vi Mantorp som är rätt snabb bana då och kräver lite mer effekt. Då är det vissa som har fördel där istället då. Och det är ett bra sätt att utveckla förarna, bland annat de som vill jobba sig uppåt ut i Europa här då. Och få dem att förbereda sig för båda delar då.
Håller helt och hållet
jag med. Gillar bredden.
Jag håller helt och hållet med. Och jag tycker det är kul att utskottet har lyckats få till den här bra blandningen av banor trots att det nu blev som det blev och det varit lite problem och nästan att få ihop en serie, så tycker jag ändå att de har en jättebra blandning av det där. Och Fällfors då, som en ny spännande bana som vi har pratat ganska mycket om, men där vi ser att det är mycket hög fart men också ett tekniskt parti i mitten liksom.
Det är nog en av de banorna som jag ser fram emot lite extra mycket i år. Fällfors, just för att den är ny och det har inte varit så mycket körningar där innan, så man vet inte riktigt vad som förväntas av varken bil eller förare. Och så som du säger, det är en snabb bana med lite teknik i mitten på banan också där.
Det
ska bli spännande.
Jättekul, ja. Absolut. Om vi tittar lite mer på din erfarenhet av bedömning då. Hur ser det ut där?
Ja, som jag var inne lite grann på innan här, så är jag rätt ny inom bedömningsbiten. Jag har mest kört eller anordnat träning och sådana grejer innan. Och man har varit i kretsarna, driftingkretsarna då, ett bra tag, många år. Men jag har aldrig gett mig in på bedömningen. Och sen nu när man kände att man vill hålla sig kvar i driftingkrokarna men ändå inte satsa fullt ut på sin egna körning, så tyckte jag att det var ett kul steg att ta. Man får se den andra delen av drifting så att säga. Ja, trots att jag inte hunnit med mycket mer än bara gå bredvid förra året, så har jag ändå fått gå bredvid med bland annat David som du var inne på, som var med på Hultsfred, och sen så Vernon som var med på Mantorp, och sen Ryan från Formula Drift och som var med på Påsksladden. Så jag har ändå haft en bred kunskapsbas runt mig att ta del av, som jag har försökt suga så mycket kunskap och åsikter av som möjligt. Sen så har man ju haft klippan Alexander Kvist med sig på i princip alla körningar med. Och där får man den kontinuiteten med som man kan jämföra alla åsikter och körningar och olika banor mot. Och vi är rätt lika i tankesättet med på vad vi vill se och hur vi vill se det. Så att det har känts bra. Så jag är rätt taggad inför säsongen faktiskt.
Ja, men det förstår jag. Och vi har ju hängt lite grann också, för att vi står ju ofta ganska nära er i livestreamsändningarna och sådär. Och då har ju du varit där under hela förra säsongen, både i STC och även i GDS lite grann.
Stämmer bra.
Ja, nej, men det är kul. Och det behövs ju att någon satsar på bedömningsbiten också. Och liksom, men känner att man har det som sitt kall och sitt bidrag till sporten, för utan bedömare så blir det ju ingenting.
Nej, lite så är det. Och det, det var väl lite det som gav mig möjligheten till att testa på det också.
Mm.
Att, det behövs folk, och då var det lite lättare att komma in i hela bedömningsbiten. Då. Men det hade varit kul att se fler som ville testa på det, så man får lite bredd bland bedömarna.
Mm.
Och lite mer urval också.
Ja, precis. Ja, du är taggad, säger du. Det börjar ju dra ihop, så det är lite mindre än en månad kvar när det här avsnittet kommer ut. Känner du att det börjar bli lite nervöst också?
Ja, faktiskt inte. Jag är inte den som brukar bli särskilt nervös. Utan jag är rätt så samlad. Jag är mest förväntansfull faktiskt. Jag är fruktansvärt taggad och kan inte bärga mig. Man vill bara att det ska komma igång nu. Man har gått och väntat hela våren här nu på att det ska dra igång. Man blev snuvad på påsksladden och sen så satte corona käppar i hjulen för hela våren och sommaren i princip. Så nu är man bara förväntansfull och supertaggad.
RM-finalen är ju en grej som vi i alla fall vet ganska lite om vart den kommer att gå. Jag har antagit att den kommer att avgöras i en sladdgård i dragracingdepån, men det är ingenting som jag egentligen har någonting att basera på. Vet du någonting om det?
Faktiskt inte mycket mer än dig. Jag vet att det snackades om i början i alla fall att den skulle gå på Mantorp. Just där i slutet på september.
Mm.
Men sen nu när det har flyttats runt lite grann och corona satt lite spår efter så här nu, så vet jag inte riktigt exakt hur det blir. Och det är det nog faktiskt ingen inom förbundet som vet. Så vi får nog ha lite is i magen och se vad som presenteras där när de lyckas jobba fram någonting där.
Ja, det är lite mindre än en månad kvar som sagt. Vet du vilka kollegor du får med dig då på premiärtävlingen?
Inte på rak arm. Jag har för mig att det snackade som att det skulle vara Alexander Kvist och Vernon och jag som skulle döma första tävlingarna.
Mm.
Men lite osäker exakt på uppställningen där.
Ja, och vi vet att tävlingen kommer ju att gå i pariserdelen av Mantorp då, så att det är ju verkligen den snabba delen som kräver ganska mycket motoreffekt.
Precis. Så vi får se fram emot en torr bana med mycket, mycket rök och mycket spänning.
Mm. Vi vill inte ha en repris på Gatubil Drift Series-finalen från förra året.
Nej, den skippar jag gärna jag med.
Ja, det var ett blött elände.
Ja, kallt och blött.
Ja, det var det. Ja, men med det så säger vi tack så jättemycket till dig, Daniel. Vi kommer att träffas många gånger under säsongen och det skulle inte förvåna mig om du återvänder hit till podden också. Så att vi säger tack så länge och så syns vi framöver.
Det gör vi. Tack själva.
Och med det orden så kan vi faktiskt gå in på DMEC.
Mm.
Jag tror de flesta som följer drifting någorlunda hårt har väl sett att DMEC har kommit ut med ännu en reviderad kalender som de nu verkligen hoppas på att kunna genomföra. Vad tror ni om det, grabbar?
Ja, det tror jag nog kanske. Men det första häxans urtant ska säga det är att den 22 juni släppte de det där fram tills igår. Det här spelar ju vi in på tisdagen nu, den 23. Mm. Så fram till igår så var det den 3-4 juli på T-Side Autodrome som gällde. De har inte någon vidare framförhållning innan de släpper sina uppdateringar.
Det måste ju kännas skitkul för de här grabbarna som ska köra. Liksom. Som har sagt, men det här är min plan. Och så har man sagt åt sin chef, men jag behöver vara ledig de här veckorna för jag ska åka iväg och göra det här. Och så bara, nepp, jag skulle bara ändra det med en dags varsel.
Ja, och så vad heter det som jag skrev i den där artikeln häromdagen. Skulle någon av svenskarna ha kört den där tävlingen, då hade de behövt åkt dem före midsommarafton för att sitta i karantän i 2 veckor i England om de skulle ha varit med där. Nu kan det ju vara så att förarna hade den här uppdateringen, alltså att de fick nyheter. Det är väl ganska sannolikt att det var så att de fick nyheter om det här, men ändå jag tycker det är lite dåligt att släppa det så pass sent faktiskt. Och sen deras 8 inlägg att snart kommer det hända grejer.
Ja.
Nu kommer det hända grejer.
Mm. Alltså håret på kroppen reser sig bara, släpp nyheten liksom. Kalendern som är nu i alla fall, ska vi dra den?
Mm. Ja.
14-15 augusti är det då Bikiniki Trasse i Riga.
5-6 september, PS Racing Center, Grainbach, Österrike.
Det var en riktigt trevlig stad. Helt klart. Ja, 19-20 september, Mondello Park, Curragh, Ireland.
3-4 oktober, Teesside Autodrome, Southbank, England.
Det vore intressant att se den där Teesside faktiskt. 30-31 oktober, Tor Poznan Circuit, Poznan i Polen.
Mm.
Och finalen är då alltså i Tor Poznan. Kommer Irland att dominera DMX, tror ni?
Mm, ja, vi får väl se. James Dean kommer ju sannolikt inte att vara med när det där blir, med. Det blir så här tight serie och det kommer ju att dra igång ungefär. Möjligen att han är med på någon i början där, för sen drar ju Formula Drift igång också. Så att. Men vi kan ju vara överens om att det är ju en rätt tuff serie för förarna när de ska köra 5 deltävlingar på 6 veckor. Eller vad säger jag, på 10 veckor ungefär, och det är 78 dagar. Och jag förnöjde mig med att slå lite snabbt vad våra svenska förare har framför sig i resväg. Och Drift Brothers då från Hallstahammar har 790 mil att åka. Pontus Hartmann har 796 mil och Christian Erlandsson har 800 mil. Plus ett antal färjeöverfarter. Och då innebär det här alltså att de åker hemifrån innan den 14 augusti och kommer hem efter den 31 oktober. Alltså att de åker i ett svep bara runt från den ena tävlingen till den andra. Inte åker hem någonting emellan. Då har de 800 mil att åka.
Oh, jävlar. Och sen då tänk om man sätter någonting i någon mur och man inte kan laga den. Det är ju nästan laga längs vägen vi pratar om nu. Någon som får ligga bak i trailern och skruva medan någon annan kör.
Ja, du har ju egentligen bara mellan Teesside Autodrome och Tor Poznan Circuit. Där har du ju i runda slängar 24 dagar på att hitta på någonting.
Mm. Ja, det är ju liksom det är 14 dagar mellan Grainbach och Irland, och det är också en bit att åka.
Det är en skaplig avstickare om man behöver göra en liten snabbsväng hem till garaget på väg till nästa tävling också. Det är inte som man bara åker liksom från England via Sverige rakt av och sen vidare till Polen. Det är ju en jävla loop du måste köra.
Mm.
Och alltså från Sverige så är det ju i princip alltid färja för de här.
Ja, det är ju det. Nu har ju de här killarna anpassat sina ekipage efter det. För jag har för mig att jag har hört att Drift Brothers också har gjort någon anpassning där. Jag vet dock inte riktigt till vad, men Hartmann har ju bytt ner sig till ett mindre ekipage och Erlandsson har ju kört med skåpbil och trailer i de här åren, för att det är så otroligt dyrt att åka med lastbil och fullstor semitrailer, så att det kostar för mycket pengar att åka färja.
Ja, jag vill inte veta vad det kostar att ta sig till Irland. Det måste vara en monsterresa deluxe alltså.
Mm. Nej, jag vet, Jim Olofsson hade ju jättestora utgifter för det där. Nu har ju han i samarbete med Simpson, som hade samarbete i sin tur med DMX och sådär. Så de ville väl ha sin race trailer till alla tävlingar. Men det kostade pengar. Men lite spännande kan jag tycka med den nya banan då, den här Tor Poznan Circuit. Det är ju ingen ny bana för Driftmasters-gänget på sitt sätt. När Driftmasters GP körde, då tävlade de där ibland. Och det är största banan i Polen och beskrivs lite grann påminna om Brno-banan i Tjeckien. Och den är väl en sån där populär bana att köra motorcykel på, vill jag minnas.
Mm, Bron så är ju väldigt motorcykel intensiv bana.
Jag sitter och kikar på en bild nu. Jag har inte liksom riktigt haja vart de ska köra själva drift.
Nej, jag har faktiskt suttit och kikat lite grann också om det. Men jag har inte sett någonting. Så att vi får se om vi kan snoka någonting med Pavel Korpolinski eller någon som har varit med och kört där tidigare. Så.
Det ser ut att vara en jäkligt schysst racingbana i övrigt faktiskt. Det är första gången jag ser den här banan, men jag skulle inte ha någonting emot att åka dit och köra några varv.
Och den ligger i en av Polens, eller på en av Polens äldsta flygfält.
Precis. Har jag haft lite. Det är ju inte bara här i Sverige vi har byggt om flygfält till racingbanor, utan det är ju till exempel Silverstone i England. Det är väl en av de mest kända flygplatsbanorna. Så.
Ja. Men vart ligger, om vi säger ungefär då, vart ligger Poznan då?
Ja, det ligger i Polen.
Just säger det.
Polen, ja, men ligger det i början på Polen eller i mitten?
Panik, kör igång Google Maps.
precis, jag tänkte säga det. Det ser nästan ut att ligga, vad ska man säga, till vänster om, det mellan Warszawa och tyska gränsen. Mellan Warszawa och tyska gränsen, och Warszawa ligger liksom mera så här mot Vitryssland. Så de var ganska kackig, men det ligger...
Där omkring, där någonstans.
Ja, vad ska man säga, om du drar ett... Ifrån Karlskrona, om du drar ett streck nästan rakt söderut där, så kommer du, då är det i närheten av den där banan. I mitten av Polen, höjdmässigt så att säga.
Men då skulle man ju nästan åka och ta sig en liten weekend i Warszawa och sen...
Ja, för men du kan ju liksom bila hela vägen dit om du åker i Köpenhamn, Malmö, Köpenhamn och så vidare, Hamburg, Berlin och sen in där.
Men laga fläkten först då.
Ja, men precis Henke, gör det för guds skull.
Jag tror inte min fina bil skulle orka. Den skulle nog själv dö över gränsen.
Fy fan, det är 171 mil hemifrån mig. Det skulle ta 20 timmar i laglig hastighet att åka dit.
Men lite grann liknande resa till Ferropolis alltså.
Ja, men Ferropolis är nog inte alls långt därifrån.
Nej, jag tänkte säga det. Det ligger väl bara typ nästan en snutt över på andra sidan gränsen då.
Ja, 115 mil ifrån. Nej, 150 mil.
Nu är det mycket snillen spekulerar här.
37 mil mellan Ferropolis och Poznan, så det är ju inte alls långt.
Nej, det är bara runt hörnet i de här måtten mätt så att säga. Men det vore jäkligt roligt att åka ner och spana på den där.
Men apropå Ferropolis då, nu när vi drar upp den. Den är ju alltså inte med.
Nej.
I DMX-serien nu då.
Har vi hört varför? Nej, det har vi inte hört varför.
Nej, men vi sa ju det där redan när Iron Drift King och de började att dra in fler klasser i sin tävling och sådär. Att det inte skulle bli tillsammans i alla fall. Och att Ferropolis-tävlingen var väl i riskzonen då.
När skulle de köra Ferropolis nu? Det är september, men när var det då?
Ja, var det inte helgen efter Fällfors?
Mm, precis.
Ja, 4-5 september är väl, eller 4-6 september är väl Fällfors. Så att det blir väl någonstans där kring 11-13, ja.
10-12.
Mm. Då hade det blivit Racing Center i Grindbach, helgen efter i Ferropolis, helgen efter hade det blivit Mondello Park typ. Och däremot så kommer ju Ferropolis att köra sin Iron Drift King.
Hur tror ni det går för våra killar i DMX?
Om inte långsladden din är där då, ja.
Jag menar, det är ju inga noobs som dundrar iväg och kör det här. Det här är liksom the shit. Alltså, vi har fan inget bättre att skicka. Så det här, alltså, missförstå mig rätt, men det här, alltså de här grabbarna kan fan ta för sig.
Ja, det kan
jag är skittaggad på det här året för det här. Alltså, det ska bli så vansinnigt jävla roligt att se det här.
Och den som har mest erfarenhet är väl Christian Erlandsson.
Ja, och det måste ju kännas lite schysst för han att ha liksom fler svenskar där.
Ja.
Jag vet inte om det har varit mycket nerver och så förra säsongen, men jag misstänker att det har varit en del nerver med, och det måste ju kännas lite mera avslappnande att veta att här har jag några jag kan stå, ja, som jag känner sedan tidigare, som jag kan stå och sörra lite skit med och kanske varva ner lite innan start.
Jo, men det precis. Vet jag. Till Frankrike får han ju ensam förra året till exempel. Och det är klart att det inte är några lysande förutsättningar för
verkligen tävling.
Så att, nej men det tror jag absolut. Och jag tror att både Linus och Victor och Enzo kommer att kunna ta sig långt. Jag tror inte de ska räkna med att gå till topp 4 i varje deltävling. Men jag tror att de kommer att kvala in och vara med och fighta som några topp 16 och
ja, absolut.
Lite med vind så där, så tror jag nog att de kommer att kunna gå lite längre också i någon. Detsamma gäller väl för Hartman tycker jag också. Jag tror att de tar det här som ett år och lär sig lite grann om det här också.
Jo, men det känns ju inte som vi skickar, det är inte som att vi som skickar iväg det, men det känns ju inte som det är ett gäng med lättskrämda killar som drar iväg. Alltså,
Nej, de kan ju sitt. Det kan de.
Det är inga så här som bara, åh nej, vad hemskt det är att åka till nästa ställe. Jag menar, fan, jag är jätteimpad över våran lineup. Jag tror fan mer. Mm. Jag är kanske lite så här positivitetsnissig, men jag tror det här kommer bli svinbra. Förutsatt att bilar och grejer håller ihop och de hinner få dem i vettigt skick från tävling till tävling, så tror jag att de kommer ta sig jävligt bra.
Ja, för jag menar, vi ska komma ihåg att Hartman, Drift Brothers, Erlandsson, de har ju alla väldigt konkurrenskraftiga grejer.
Ja, det är ju ingen EM-hjulsbörnande 740 på någon gammal jävla hyrtrailer från OK vi snackar om nu.
Nej,
det är bra. Absolut så är det bra grejer. Men det är ett rejält kliv upp i nivå från STC. Ja. Alltså.
Jo, men det är det jag menar. De här grabbarna som, från Sverige som har fått komma dit, de håller ju materialmässigt och kör med, jag kan inte säga uttrycka mig om körmässigt, men alltså deras vagnspark och grejer, vet du fan om inte de kommer stå där och glänsa i eget majestät, för kollar man på de andra DMX-bilarna så är det ju nästan en del av de bilarna ser för fan ut som de knappt skulle få köra onsdagsbus. Alltså det är bra kärror, men de ser ju jävligt pinade ut, många av dem.
Jo, absolut. Nu tror jag en del av de värsta är borta nu. De här gamla E30-byggena och det här med M5-bakvagnarna och det där, de är väl borta nu i år.
Vad heter han som kör den där fula, hemmabyggda pickup?
Ja, det är ju Johannes Hontunji.
Ja, det måste vara driftingvärldens fulaste bil.
En Mitsubishi Galant.
Men det ser ut som en EPA-traktor som har åkt vilse för fan. Sen har slängt bort en Red Bull-stripe. Sen att han kör fan som en gud, det är en annan sak, men
jag vet inte, det gick väl några rykten om att de höll på byggde nytt också, bröderna Hontunji.
Och jag vet inte, jag har inte varit så insatt, men man tänker, oh, DMX-förare, här är grabbarna, och så är de Red Bull-sponsrade, här har de liksom ett, man tänker sig nästan Red Bull, eller Red Bulls F1-team liksom, att de bara släpper grejerna så går de och lägger sig i sin fancy trailer och så är någon annan som meckar med det, men det är ju det är för fan på folkresnivå de där grabbarna jobbar. Mamma är med och lagar mat och pappa står med en slägga i depån och försöker rikta skiten som grabbarna har gjort liksom.
Det var ju som när Johannes då gick in i muren rätt så hårt i Ferroplis. Ni som har sett banan vet ju att banan är ju de facto 100% mur i princip.
Ja, är man inte på banan så är man i muren. Det finns bara två option där. Ja.
I alla fall, när vi gick in i depån och tittade på vad som hade hänt, så lånade de en hjullastare utav arrangören och drog bilen till rätta. Liksom. Tänk dig Red Bull Racing på det.
Sen har vi ju en Red Bull Racing-förare till nu då, i Connor Shanahan.
Mm.
Och de har ju lyft utseende och sådär på sina bilar och jobbat på med dem. Så att jag tror framförallt Jack blir farlig faktiskt.
Jag tycker han trivs väldigt bra.
Han trivs otroligt bra i sin nya GT86. Så att jag tror att han blir fortsatt riktigt farlig.
Mm. Och sen har vi Dwayne McKeever, var ju också vass, hängde på mycket. Sen har vi Quinn. Hette han.
Kevin Quinn,
ja. Han gick inte riktigt lika bra för, men han var ändå med där och liksom störde.
Ja, vi får se. Det är premiär i Riga i alla fall. Får se hur det går då.
Näst Drift är ju extremt tystlåtna just nu.
Ja, de är ju det.
Är det någon större skillnad menar du eller?
Nej. Om man är kritisk att DMX är tyst och inte ändra på saker i tid och sådär, så jag vet inte riktigt vad Näst Drift säger, men på deras Facebook-sida och sådär så står det ju fortfarande att Rollercoaster from Hell ska gå 3-4 juli och sådär, men jag vet inte om de flyttade på den eller hur de gjorde. Jag har för mig att jag har hört någonting om det, men de uppdaterar ju ingenting i sina sociala medier och sådär, så att man vet. Så att det är väldigt tyst och jag har inte hört om serien kommer att gå överhuvudtaget. Det enda evenemanget som fortfarande ligger där är ju tävlingen i Riga i slutet av augusti i den här Witch Kettle-delen av Riga-banan. Så att,
har vi några svenskar som vi vet ska köra där?
Ja, det är ett gäng. Fredrik Westring bland annat har varit anmäld och det var ju ett gäng till också. Jag vet inte riktigt hur...
Ja, det ska bli intressant att se faktiskt.
För går man in och kollar på Näst Drift Championships nu, så det enda event de har under kommande event nu är Näst Drift Riga 2020 den 29 augusti.
Och så har det varit ganska länge. Den här finska deltävlingen ska ju också gå snart och sen Men Rollercoaster from Hell 3-4 juli, är inte det det datumet de flyttade till? Var inte den tänkt i maj den egentligen?
Jo, det var väl typ deltävlingen efter påsksladden, om man säger så.
Ja, så var det ju. Och så sen Finland och sen, men nu har de flyttat på den där. Ja, vi får se. Vi lär väl höra när det dyker upp. Någon av er som tänker köra nästdrift får jättegärna höra oss till någon av oss. Så får vi höra lite grann hur det ligger till.
Jo, för att vi får ingen info alls. Det är helt tyst.
Och det är svårt, även om man frågar så är det faktiskt svårt att få svar av dem. Så att, vi får förlita oss på er. Jag vet ju att jag fick uppgifter av Fredrik Westring och jag fick lite grann av spotter till Elias Broström förra året. Anders Haj hörde av sig någon gång också. Sådär. Så att vi fick ju de uppgifter vi hade och det vi skrev om, det fick vi av våra förare. Så jättetacksamma för det naturligtvis, men jag tycker inte riktigt att det är så det ska behöva vara egentligen.
Det borde ligga i nästdrift intresse.
Ja, speciellt när man liksom kontaktar dem och efterfrågar den. Okej, man kanske inte kan förvänta sig att de gör en liten grej och så drar de iväg ett mejl till oss. Men när man skickar en direkt fråga till den så förväntar man sig åtminstone någon form av svar på den.
Jo, när vi har off-season då kör ju Australien och Nya Zeeland. Och D1NZ tror jag den heter på Nya Zeeland. De är helt grym på det där. De får man anmäla sig till en nyhetsbrevs eller en mejllista. Och så skickar de ut och då kommer det ut pressmeddelande inför tävlingen. Det är bilder på förra prispallen, det är aktuell tabellställning, det är hela kittet. Och sen när tävlingen är slut, då dröjer det ju då förvisso kanske till tisdagen eller någonting. Då kommer ett sånt där mejl med allting som har hänt i tävlingen. Återigen bilder och sådär som är fria att använda och så. Så det är otroligt lätt för oss att lyfta in. Vi brukar ju ta med de nyheterna lite grann på Driftson för att, ja men som sagt, det är ju när vi är off-season så att vi har inte så jättemycket annat att skriva om och sådär. Men det är ju helt lysande sätt för att få ut informationen.
Det är ett ganska enkelt sätt att nå ut till väldigt många och det är liksom, man prackar inte på någon utan de som är intresserade av att få informationen måste ju aktivt välja att få den.
Mm. Ja, ja. Ja.
Precis.
Formula Drift då? Hur ser det ut där? Det har ju börjat röra på sig. Och de drar ju snart igång.
Ja, det är väl ett tag kvar. Vad är det, mitten på september va? 14-15 september någonting. Det var ju en väldigt komprimerad kalender även där. Men när man ser att de börjar röra lite på sig. Åsbö och Ryan Turk har varit ute och tränat lite grann på Irwindale. De här RTR Mustangerna var ju med i någonting som heter Burnout Rivals. Nu här där Chelsea Denofa tog med sig ett par, jag såg han fick ett par rejäla pokaler, han skulle vara tvungen att boka två extra platser på flyget hem för de var ju typ de var ju manshöga de där.
Det är lite annat än att få ett par flaskor olja från Motul. Och tjata hård i huvudet på alla nu, men det ska bli lite kul att se hur de nya superna beter sig i tävlingsform. En sak att fisa runt med dem på en fin bana ensam, men det ska bli kul att se hur de står sig mot de andra bilarna.
Fredrik Åsby säger ju att han är väldigt nöjd med den. Vad skulle han säga annars i för sig då? Men
ja, precis.
Vi får väl se hur det blir när han ska verkligen börja tävla med den. Men den är otroligt snygg i alla fall. Det kan man inte säga.
Ja, jag är väl ingen sån här Toyota-fanboy, men jag skulle inte liksom gråta mig till sömn som jag var tvungen att ha en.
Ja, och Ryan Turk har ju tagit över Corollan då som Åsbö körde förut
i Toyota-stallet.
Så att det blir lite annat för honom också.
Och det sista jag läste utav han, det var att han var väldigt nöjd med hur den uppförde sig.
Ja, jag har ju varit lite ifrågasättande om den där bilen, ja, men det har ju blivit rättad flera gånger att det är en fördel att ha en sån där liten bil och så. Jag var ju lite tveksam till den där pyttelilla motorn. Jag tyckte den där lilla fyrcylindriga motorn som de plockade ut 1000 plus hästar ur, den fick nog jobba ganska hårt med.
Det har den ju bevisligen gjort. Jag menar, han har inte liksom åkt runt på det enorma vridmomentet. Den har ju låtit som en drämmel runt hela banan.
Och hur många gånger har man inte läst att kval, sprängt motor, bytt motorn, kommit ut och fått en bra kvalplats. Ja.
Men sen tror jag ju på, om man tittar på till exempel rallycrossen, där var det ganska stora bilar när de körde med Sierrer och sådana saker för några årtionden sedan. Och där har det ju gått över till, alltså de åker ju runt i små Fiester och små korta bilar, för de är lättare att liksom rotera runt och har inte den här stora vräkiga, promiga massan du måste liksom häva från höger kurva till vänster kurva. Det är väl kanske det vi börjar se i driftingen också, när det börjar poppa upp fler och fler kortare bilar som mera roterar runt sin egen axel istället för att slänga arslet efter sig.
Så är det absolut, och det ser vi ju de här stora Toyota Chaser och de här andra modellerna, de börjar ju bli ovanligare. Nu blir det ju fler och fler GT86er och den storleken.
Nog om USA. Nu går vi tillbaka till Sverige och gatebil. Gatebil kör en track day i augusti. Det kommer bli som ett slags, alltså som en slags ersättning för den inställda junifestivalen. Det blir ett begränsat antal förare och ingen publik tyvärr kommer att tillåtas på området. Nu får vi se, det kanske släpps tills dess, men jag skulle inte räkna med det, men ja.
Nej, tveksam.
Det kan ju bli så att det mirakulöst går ner och man öppnar upp, men jag tvivlar på det. Med sig får föraren ta ett mindre antal mekaniker och teammedlemmar. Har ni hört något exakt antal där?
Jag tänkte eller? Så att det lät väldigt relativt i förhållandevis till vad då?
Det här är ju information som ligger ute på hemsidan. Det kan ju finnas uppgifter om det där i anmälan. Jag har för mig att det stod något antal som ingick i biljetten åtminstone. Så det kan ju vara reglerat där att man ingår två stycken och så får du köpa till max två eller någonting. Jag vet inte.
Så kan det vara. Det kommer även anläggas en mindre bana i Drag Racing Depot. Det kommer finnas ett mindre antal depåplatser där också. Och då kan man ju välja mellan stora banan eller då sladdgården som de kallar det här för. Så det innebär ju att oavsett nivå på förare så har man ju kanske någonting som passar bättre.
Mm.
Är du en förare som inte riktigt vill ut på och drifta hela Parisen, så kanske du börjar där på sladdgården och liksom värmer upp dig. Från då Sverige med gatubil augusti så hoppar vi raskt över till IDS, Irish Drift Series. De kommer köra tre deltävlingar på Mondello Park. Kommer det bli några fler deltävlingar än de tre?
Nej, det är den serien som blir i år. Det var ju tänkt fyra deltävlingar, varav då deltävling 1 skulle gå på Watergrass Hill och deltävling 3 skulle gå på Punchestown som det heter, och det är ju såna här tillfälliga banor, och de förstår man ju, det utan publik så går det ju inte att bygga upp de där tillfälliga banorna, för de arrangörerna får ju inte in någonting på det. Så nu har man ju liksom, ja, de övriga två deltävlingarna var ju tänkta att gå på Mondello Park redan innan då.
Men då kör de alltså tre stycken på Mondello Park med olika layouter då?
Ja, de har sagt att de ska köra olika layouter, och anledningen då att man väljer att köra bara på Mondello Park är ju för att Mondello är ju faktiskt den enda racerbanan som finns på Irland. Otroligt nog, man tycker att det är ett ganska stort land, men det är den enda som finns. Tre olika layouter som sagt, så att det ska bli lite variation ändå, så att vi hoppas väl och håller tummarna för att Eddie Power och hans gäng som ligger bakom IDS nu får möjligheten att ro det där i land så att säga. Det är ju första säsongen för dem, så att det är ju jätteviktigt att de får någon ekonomi i det där.
En annan väldigt rolig sak ser jag här. Det är 70 förare anmälda.
Ja.
Och de 70 har även fått en startplats i serien.
Det är ju ganska fascinerande. Jag menar, det bor väl typ 4-5 miljoner pers i Irland. Och de kan skrapa ihop 70 förare, och hur många bor hos oss? 10 plus miljoner människor, och vi kan knappt få ihop 16.
Sen vet jag inte, men det känns som att Irland har liksom anammat driftingen väldigt, väldigt hårt och fundamentalt.
Motorsporten i Storbritannien har väl liksom varit markant större än vad den är i Sverige till exempel. De har väl kanske en annan motorsportskultur där borta som gör att det är fler som håller på med bilsporten än vad det är i Sverige. Här känns det väl nästan som att man får skämmas om man talar om att man håller på med bilsport och inte springer runt på en gräsmatta och puttar på en boll med de andra grabbarna.
Ja, precis. Seriens då nya ägare vad heter han nu? Ed Powers.
Mm. Ja.
Det är fortfarande roligt alltså.
Han hyllar ju det här startfältet och hyllar då förarnas absoluta vägran till att låta driftingen dö ut eller låta serien dö ut.
Ja, och en sak som vi blev lite förvånade över när Eddie Power la fram sitt ursprungliga förslag till det här var ju att det inte var någon livestream i år, och det var ju en rent ekonomisk fråga. Mm. Och där har de ju fått tänkt om lite grann nu då, och när man inte har någon publik på plats, man har inte möjlighet till det, så har man ju tvingats att ja, tänka utanför den där berömda lådan lite grann. Och, livestreamen är ju inte gratis, det kostar pengar att producera. Man vill kunna skicka ut den gratis för att man ska nå ut till många människor. Så nu har man ju börjat sålt dekaler istället.
Mm.
Man har sålt, eller tagit fram 1500 speciella IDS-dekaler som man säljer för 20 euro per styck. Och om alla säljs så ska man kunna finansiera livestreamen då för alla deltävlingarna. Och sen så, Dave Egan då som ägde den här serien innan, han har ju velat ställa upp lite grann så att om man köper en sån där dekal så kan man faktiskt vinna att få köra Dave Egans Nissan 180 SX i den sista deltävlingen.
Fan vad ballt!
Ja, Drift Games då och Dave Egan, de står för säkerhetsutrustning och man får träna lite grann och sådär. Och sen får man ställa upp i kvalet till sista omgången i irländska mästerskapet.
Snacka om man emot det här förmodligen, ska du bara på så här impuls köpa den här. Jag menar, det är 200-300 spänn. Och så råkar man vinna den där då. På tal om tävlingsnerver innan. Så liksom.
Mm.
Aj, fy fan.
Då kan man ju stoltsera med någonting som Pontus Hartman har gjort. För han körde ju sista deltävlingen i Drift Games förra året.
Och nu drömmer jag inte ens den vildaste dröm om att ens kunna ha en sportkeps mot Hartman på en bana.
Tänk att komma in, alltså det är att komma in i en väldigt exklusiv klubb i så fall. Skulle jag vilja säga.
Alltså det låter ju, jag tänkte först att det vore ballt, en sån här dekal ska jag köpa. Men sen, det finns ju en teoretisk risk att man ska vinna, jag vet inte om jag vågar ta den liksom. Vilket jävligt skämsfaktor. Man kanske kan ge bort den till någon som verkligen vet vad de håller på med.
Nog om det. Drive Center Arena i Fällfors arrangerade 13 juni en träningsdag. Och det var ju många nyfikna på den då nya, och för driftingen framförallt, den nya anläggningen. Så det var ju många som tog chansen att testa.
Ja, det var det. Par stycken som var tänkt att köra SM då. Mm. Herman Jansson, Jimmy Gustafsson i första hand. Men sen så Zacharias Berggren, Fredrik Westring, Jim Nordqvist, Hampus Gislen, Johan Renman. Johan Redman är en lokalförare, Liam Levander, Oskar Berggren också, varsin Volvo 240, och Magnus Bas Mange Larsson åkte sin Ford Sierra och sådär. Så att det var ett gäng förare på plats, och vi kollade ju lite grann vad de tyckte, och det är ju många av dem som tycker det är en väldigt häftig anläggning. Vi pratade ju lite grann om banan, och vi nämnde ju lite grann det i intervjun med Daniel Hyverinen också, att den har ju liksom, den har ett bra flöde, den har hög hastighet, sen är det ett tekniskt parti och så sen så går det lite fortare igen, så att den är lite klurig sådär.
Det ser ut att vara en ganska rejäl hög hastighet i den här höghastighetssektionen också. Man kollar på det som Herman och de hade slängt upp på sin YouTube-kanal, så det var ju liksom, det gick bra undan där. Mm. Kommer ju bli vansinnigt kul, och jag vart ärligt talat, om det ens gick att bli mer taggad än vad just jag har varit tidigare, så vart det häftigt att sätta där. Och det verkar ju vara en helt makalöst fin anläggning också. Man fick ju se en liten rundtur där, de gick ju runt och kollade in något VIP-center och grejer där, och det såg ut att vara...
Jag har inte hunnit kolla klart på den här än faktiskt.
Sen är jag lite osäker på om de har lyckats, för går man in och tittar på Drive Center Arenas webbsajt där, så står det att de kan fixa boenden och såna här grejer, de skulle bygga någon hotellanläggning på området, men jag har inte fått fram någon information om de har blivit klar med den eller inte.
Ja, Det kan vara bra att få reda på. Blir det av någonting, då vill vi gärna ha plats där uppe.
Jag tycker nog att åtminstone du och jag, Robban, som har nära med Norrlands mått mätt, bör nog be oss dit någon gång i sommar.
Ja,
även om det inte skulle bli SM-deltagning.
Jag blir ingen drifting, tänker jag åka upp och titta på någon annan form av motor. Jag ska upp till Fällfors och titta på någon form av motorsport i år, punkt slut.
Någonting som ligger närmare er, nämligen Sundsvall Raceway, hade också en träningsdagare.
Ja, precis. Dagen efter Fällfors, vilket väl påverkade lite grann att det var inte jättemycket bilar där. Men samtidigt också när det är en sån där klubbträningsdag, så förarna är ju där för att träna. De är ju inte där för vårat höga nöjes skull, vi som står vid sidan av och fotograferar och sånt. Utan,
nej, nej.
De ska ju träna. De hade riktigt goda möjligheter till det. De gnuggade på och tränade på. Johan Andersson, teamkompisarna Johan Östberg och Stina Andersson, de tränade på och körde. Johan Andersson börjar ju se riktigt, riktigt säker ut genom den där banan, och själv, jag tycker han börjar se självsäker ut. Gott självförtroende på ett positivt sätt.
Ja, han börjar nästan se tråkig ut att titta på. Alltså det börjar bli så här, ja, men det är exakt samma spår varje gång. Det är samma linje varje gång. Den kan nästan inte sitta bättre än vad den gör, helt enkelt.
Johan Östberg kommer bra till rätta med E36an också nu.
Ja. Du missade, du var ju tvungen att smita lite tidigare där, så du missade ju när vi fick lite twin battles på slutet där. Och det var riktigt kul att se. Då var det väl Johan och Jon Martinsson som var och lekte lite med där uppe. Och det var skitkul att se. De turade liksom om alla tre de här. Och jag stod där nästan och hoppas på, kan de inte köra ett alla tre samtidigt? Men nja, det var kanske inte riktigt så här riskerande bilar och grejer. Men den som jag tycker imponerade mest var Stina. Från att ha varit, ja, kört fruktansvärt lugnt och sansat. Och ja, jag förstår ju alltså den här elake muren de har där. Jag skulle inte heller liksom bara blassa på det första jag gjorde. Men på slutet, fy fan vad bra det gick för honom. Det var skitkul att kolla på.
Mm. Ja, men bara, jag var ju där på förmiddagen och det tyckte det syndes stor förbättring under den tiden också. Och liksom också bättre självförtroende och våga elda på.
Ja, mot slutet var det makalöst kul att se. Det var, då får Johan och de andra ursäkta, men det var inte de som var dragplåstret längre där uppe, utan nej, hon kommer nog, och jag hoppas hon inte liksom tappar intresse eller någonting sånt där. Och jag surrar lite med hennes föräldrar, och det finns ju liksom en plan i framtiden att kanske bygga en till bil som är lite mer lik Johans bil, om hon ska liksom satsa på det här då. Och klättrar upp och liksom så att det blir en tredje bil i teamet, så att säga. Så det kommer bli skitkul. Hon verkar liksom vara lite taggad också. Man ser att hon laddar hjärnet. Det är en hårding det där. Det där kommer bli skitbra om hon fortsätter.
Ja, det vore samtidigt kul om hon liksom valde att satsa. Men nu när vi ändå pratar om Sundsvall då. De ska ju bygga ut.
Ja, det håller de ju faktiskt på med lite grann, och det är väl inte så jättemycket som rör driftingbanan som sådan, utan det är ju mera grejer runt omkring och lite kompletterande verksamheter. Men de här två containrarna som vi stod och filmade uppe på taket på och sådär när det var SM-tävling senast, de har de ju lyft bort nu, och så ska det ju byggas då någon form av sån här modulhus där man ska ha fyra, de är ju ungefär containerstorlek de också, de där modulerna.
Mm.
Fyra stycken sådana i botten, och så sen då på den andra från ena änden så ska man ställa två stycken till på höjden.
Ja, som jag uppfattar ska de ställa fyra stycken på med långsidorna mot varandra, så att säga. Så det blir liksom ett rum som är lika brett som en container, men det är långt som fyra är djup, om man så säger. Så det blir liksom ett stort rum där det ska bli. De pratar väl om att de ska ha kanske någon kafeteria och grejer där. Och sen blir det ju det här tornet. Och som jag förstod, men då var det bara vilda spekulationer mellan två av funktionärerna där uppe. Och då funderar de på att bygga så att tornet, alltså torndelen, den är bort ifrån banan till, så att säga. Så mellan banan och tornet kommer att vara typ som en balkong som består av tre stora container, stora grejer som det blir. Kanske någon vippläktare eller någonting sånt där på, eller om spotters kan stå där. För de kommer ju upp en ganska bra bit, så man kommer ju se över liksom. Du kommer ju se hela banan även om det bara är en container upp, om man säger. För det är ganska platt där, och den kommer tydligen gå förbi läktarna en bit så att man inte ser, så att inte de hindrar sikten från spotters och sånt.
Ja. Och sen blir det ju, de kommer ju att dra dit el också, för det finns ju ingen el i den där änden.
Nej, nej, precis. Och de pratar även om att de skulle bygga någon luftlina över banan då, eftersom uppifrån ena hörnet på det här tornet och sen ner över så att det går att ha el och grejer på inneplan. För de vill väl kanske ställa PA och sånt där inne framöver.
Ja, men det vore bra att kunna ha el där inne.
Ja, det kan absolut bli bra. Och sen då så kompletterar man ju också med lite go-kartbana och grejer. Och där finns det ju ett par olika förslag där jag vet att man har ju sökt lite extern finansiering för att göra fullt ut så att säga. Men första steget av det där bygget, det har man finansiering klar till redan. Så det kommer att bli av. Men får man även då ytterligare finansiering så kommer det att bli... Det här steg två kommer att bli på en gång också.
Jag såg när vi var där uppe i helgen så höll de ju på och röjde en massa i skogen på bortsidan av, på utsidan av banområdet så att säga. För där ska ju tydligen någon radiostyrd bilklubb, eller om det blir någon sekund, jag vet inte, som det verkar nu så är det en separat klubb som bara ska hålla till inne på SRAs område där och köra. De skulle väl bygga 3 eller 4 olika typer av bana för radiostyrd bilsport där inne. Så det kan ju bli, för jag vet inte, de blir väl av med sin bana där borta där du jobbar någonstans. De hade väl någon där borta i anläggningskrokarna där. Och där ska de väl smacka på med något tågspår eller vad det var de skulle bygga där.
Ja, men det stämmer ganska bra överens med det jag har hört också. Så att det blir, drag racing var ju från början, sen kom driftingen, nu kommer det lite karting och lite radiostyrt också. Och sen har det ju varit lite racing också, de här... enkel bilsport och så.
Ja, men så har ju SMK Sundsvall kört några rallysprint-tävlingar. Nu ska jag kolla så att det verkligen var SMK. De har kört rallysprint-tävlingar där uppe. Om sen om det var Helsingekuppen eller vad det var. De har kört rallybilar och grejer där uppe och voltat och stått på. Sen har de ju massa såna här säkerhetsförarutbildning för utryckningsbilar. Och sen har de ju varit där uppe och krocktestat en massa. Det är väl något företag som bygger såna här Armco-räcken, tror jag. Som har varit där och krockprovat en massa typ räcke, mitträcke.
Birstaverken.
Ja, men precis. Men det är ju inte så mycket motorsport. Mm. Men det liksom, det pågår ju mer saker där bara än de här motorsporten också. De försöker ju...
Ja, men det är jätteviktigt.
Ja, för det är ju de här grejerna. Dels är det bra för säkerhetsgrejer, men sen är det jättebra för att klubben kan ju hela tiden försöka få in så mycket pengar som möjligt så de har råd att fortsätta vara där så att vi kan åka upp och ha roligt där.
Det är det jag menar. De här förarproven och sådana där tester av vägräcken och sånt där, det är ju sånt som ger klubben pengar och som inte är beroende av... För jag menar, 2 dragracing-tävlingar per år, jättekul, kan komma jättemycket folk, kan även regna och bli ingenting. Så att det är bra när de har lite fler fötter i... Ja, och stå på i verksamhet.
Jo, nu även när det var driftingen där uppe, när de hade den här träningsdagen där, så i andra änden av området så hade ju Porsche-klubben en konbanetävling där. Och som jag förstod utav dem, jag kunde ju såklart inte hålla mig någonstans borta från när det åks konbana, framförallt inte med Porsche då, så jag var bort och kikade lite där. Och tydligen så är det, om jag förstått det rätt, så är det en tävling som körs på nedlagda flygplatser i hela Sverige, där banorna ser exakt likadana ut. Så det är liksom en serietävling, så att du kan vara i Sundsvall och tävla mot folk som kör under exakt samma förhållanden nere i Stockholmstrakten. Och så läggs tider och grejer, rapporteras in där med tidtagning, så att du kan vinna. Vinnaren kan köra i Sundsvall och tvåan kan komma och vara nere i Mantorp-regionen och köra. Det var en jättekul grej och liksom ett nytt tankesätt med hur man ska tävla, eftersom underlaget är ju detsamma på en militärflygplats i stort sett genom hela landet, och bredden är oftast densamma, så då kan du ju lätt mäta ut så att banorna blir identiska.
Ja, precis. Ja, men det är intressant och det är väldigt kul att höra och se sånt här där då banor utvecklas, man tar in mer verksamheter, man försöker samverka, för att vi vet ju alla att motorsporten i Sverige är ju ganska ansatt när det gäller utrymme för att kunna utöva sina grejer.
Ja, sen har vi väl inte liksom, vad ska man säga, man får väl inte den bästa pressen heller, för av någon outgrundlig anledning så all motorsport dras ju även över samma kam som de som får åka och börna med på traktorerna i köpcentren. Det är liksom, ja, det är samma människor tycker de, även om de inte har jota med varandra att göra.
Jag försökte förklara för en äldre herre förut, det var några år sedan. Jag vet inte vad vi kom in på. Vi kom i alla fall in på drifting. Och han var ju helt inne på, men vadå? Det är samma sak som de här snorgärsarna gör. När de börnar runt rondeller och sånt där. Nej,
Ja, men det är det. Man blir liksom instoppad i samma fack där av någon anledning. Och det är väl kanske brist på kunskap och det att motorsporten inte får samma mediebevakning som all annan populär sport, om man så kallar fotboll och sånt för det. Så att man, gemene man är väl inte liksom så insatt i vad det går ut på sporten. Det märker man ju. Man får ju liksom, träffar man och pratar med någon rallyräv så är det nästan som man får förklara vad drifting går ut på.
Det har blivit bättre, men det är fortfarande väldigt stort. Säger du rally så vet ju i princip alla vad det är för något. Men säger du drifting, va?
Jo, man har fått stått och förklara sig både 2-3 gånger vad man åker och kikar på helgen.
Ja, men att titta på hur många är de på en fotbollsplan? 11?
Ska jag vara helt ärlig? Jag har fan ingen aning.
jag brukar säga så här, men jag vill inte titta på 11 miljonärer som ränner runt och jagar en läderboll.
Ja, det är liksom... Precis. Då tittar jag hellre på 24 miljonärer som sitter och åker runt på Monacos banor.
Fast det är samma sak egentligen.
Ja, fast jag vet inte fan om inte F1-föraren. Nej, det är klart, de har väl inte mer pengar än vad de här absoluta eliten inom fotbollen kanske har, men ja.
Jag tror att fotbollen har väl lite grann snäppet värre. Men det var lite mysko här faktiskt. Zlatan, han är ju en nationalikon. Han är ju väldigt duktig på sitt och han har ju såklart tjänat pengar. Men kan någon förklara för mig, har man inte bättre koll på bilen när man sätter sig i en värsting Ferrari att den inte är betald?
Det var väl inte besiktad eller vad var det?
Ja, det var någonting besiktad. Jo, den var inte besiktad, men det var väl också någonting om att den där bilen skulle egentligen inte få köras på allmän väg.
Men har inte han give a fuck money? Så att han bara, I don't give a fuck. Nej, men...
Ja, jo. Det var i alla fall läckert att se bilden, för det var en väldigt häftig bil. Den skulle jag gärna vilja se lite närmare. Och i alla fall då, så går vi från någonting som var rätt så häftigt och intressant med nyutvecklande och så vidare, till den raka motsatsen, som då är SBFs styrelse, som nu har kommit ut med någon... Är det en ändring på stadgarna, eller vad pysslar de med?
Ja, bakgrunden till det är att man tycker att det har varit för mycket, vad ska man säga, för mycket surr i sociala medier av en del förtroendevalda, som är då kritik mot deras uppdragsgivare, det vill säga förbundsstyrelsen, som man uttryckte sig i protokollet ifrån styrelsemötet. De här protokollen finns ju på sbf.se, så det är öppet för vem som helst att läsa.
Mm.
Och då uppdrog man åt generalsekreteraren att gå igenom den här delegationsordningen som styr de här, när man lämnar uppdrag till de här utskotten och till olika förtroendevalda. Sådär. Så att då ska de kolla igenom delegationsordningen där och så komma tillbaka med ett förslag till hur man ska revidera det där. Och det där, alltså vi gör ju oss lust över Kim Jong-un, men alltså det här stinker fan i mig i Nordkorea lång väg. Alltså.
Men det här måste ju vara en vad ska man säga, en kommunikationsfuck-up. Jag har ju väldigt svårt att tro. Nu ja, kanske jag låter som...
Vad har de här människorna bollsinnet någonstans? Om de nu då stör sig på det här så må man väl känna så här, nej, vet ni, hörni, det är fan inte läge att ta upp det här nu.
Nej, men inte bara läge att ta upp det här. Det är liksom yttrandefriheten kanske vi inte ska börja pissa på i överhuvudtaget, oavsett vad vi har pysslat med tidigare. Men...
Nej, för det är mycket som är märkligt med det här. Dels att man ens säger det. Och så sen så tycker jag att man... Vad ska man säga? Det finns ju en jättestor risk att man istället för att svara på kritiken och ändra på det som folk kritiserar, så tystar man kritiken istället. Och sen så när man säger att det är förbundsstyrelsen som är uppdragsgivare åt utskotten till exempel, det tycker inte jag är riktigt sant.
Nej.
För att jag har suttit och läst i SPFs stadgar för att se hur man uttrycker det där. Och där så säger man ju att kapitel 5, andra paragrafen, om det är någon som vill korrekturläsa mig, att det är ju förvisso då förbundsstyrelsen som ska, citat, utse erforderligt antal utskott, nämnder och kommittéer, slutcitat. Men nyckeln här är ju att man äger rätt att till dessa utskott delegera den beslutsrätt man fått av förbundsmötet. Det är ju inte styrelsens beslutsrätt, utan förbundsmötet har ju gett styrelsen den rätten, men man har även gett dem rätten att skicka den vidare. Och jag tycker det där är faktiskt en ganska viktig sak, att utskott, nämnder och liknande, de representerar förbundsmötet. Det är medlemmarna.
Ja, men precis. Det är ju liksom medlemmarnas förening som har en styrelse, och styrelsen har ett gäng, vad ska man säga, hjälpavdelningar som är utskotten.
Mm.
Och de som sitter med i de utskotten är också medlemmar. Och det är ju i och för sig styrelsen också, men man ska inte liksom hålla på och piska dem på ryggen. Okej, att några hade kanske kunnat ta ett djupt andetag innan man kommenterar på någon sån här Facebook-tråd på nätet och sådär. Men man kan ju likt förbannat inte gå in och lägga munkavle på dem. För det här är ju våra medlemmar, och de har ju också rätt att uttrycka sig oavsett. Men man har ju en åsikt även som en medlem, även om det sitter med i ett utskott. Som, i och för sig måste man kanske tänka sig för två gånger då, men som de har formulerat det här, så är det liksom att håll käften om ni inte kan hålla med oss ungefär.
Mm, precis. Och
komma med en sån där grej, alltså komma med en sån där grej, det blåser ju inte en lätt bris kring styrelsen just nu.
Det är det jag menar. Vart är bollsinnet någonstans? Det finns ju en ganska stor risk att det här gäller vårat eget utskott, därför att vårat eget utskott har ju varit, alltså driftingutskottet har ju varit ganska öppet kritiska mot styrelsen och hela den här soppan med USA-resan och allt det här som ni har hört till leda snart. Så att det är väl mycket möjligt att de är några av dem som är målet med den här.
Men har inte det lite att göra med att den typen av generation, om vi nu ska kargt generalisera, så kan vi ta dragracing-folket är ju inte, genomsnittsåldern på dragracing är inte 18, heller inte på rally eller rallycross, utan, och de kanske inte är lika frekvent användade av sociala medier som vad ska man kalla drifting-generationen är. Och då kan det ju bli så att drifting-folket som är mycket på sociala medier, där vi följer väldigt mycket inom den här sporten, hör ju hemma där så att säga. Mm. Det är en Facebook-sport. Ja, nej, men den hör ju hemma där, så det kan ju vara lite det också. Det kanske därför att just drifting-folket har synts så pass mycket mer i sociala medier än vad till exempel rally och dragracing-folket gör. Nej, jag tror ju att alla, liksom, oavsett sportgren, har ju varit lika kritiska till det som har pågått just nu i SPF. Men man kan inte gå in och liksom försöka köra ner sockahalsen på dem och be dem lite vänligt hålla igen käften tills vi kanske löser det här på något annat snyggt sätt.
Nej, för dessutom är det ju så att mitt Facebookflöde till exempel är ju väldigt fyllt av drifting, men det är ju ingen rallycross, folkrace, rally eller racing eller något annat där. Så att är det någon fler utskott som har varit kritiska, så har ju inte jag sett det i alla fall. Så det är väl mycket möjligt att det är någon fler som har varit öppet kritiska också, utan att jag har tagit del av det. Men hur som helst, så tycker jag det är riktigt, riktigt märkligt att uttala sig på det här sättet. Och sen då så kopplar man ihop det här också med en ny policy för sociala medier också. Och det känns ju som att det hör ihop lite grann. Nu ser jag väl egentligen inte att det är något fel i att ha en policy för sociala medier.
Nej, det är väl nästan någonting man bör ha.
Ja, men tillsammans, de här två sakerna tillsammans just nu, det för mig så luktar det Nordkorea.
Ja, det var ju lite taskig timing, kan man ju långt säga.
Ja. Lite lätt sådär, ja.
Men jag vill ju nästan tro, jag är väl kanske en sån som tror bättre om folk än vad man kanske borde, men jag tror ju att det här är en pissigt formulerad grej. Det känns som det ser ut som den är formulerad i all hast av en människa som kanske inte borde ha formulerat det överhuvudtaget, och de kanske borde ha pratat med någon medieansvarig innan man tystar ner de här sektionerna som har varit kritisk. Och jag tycker det är dåligt genomtänkt innan de gick ut.
Ja, men det där köper jag inte. Det där är ett protokoll som någon som är extremt duktig på att skriva saker skriver för SPF. Sen så ska det justeras innan det går ut. Och är det då någonting som man tycker är fel uttryckt, så att det kan landa fel så att säga, då ändras ju det innan man justerar protokollet. Så att jag vet inte.
Men är det så jävla illa att det är någon som till och med har suttit och tänkt efter någon annan skrev det här och så bara, men det här slänger vi ut?
Ja, följer det gången så ska det vara så.
Ja, vi ska fortsätta att hänga med och vi ska fortsätta att läsa protokollen från de där styrelsemötena, för det tycker jag är jätteintressant.
Nu går vi in på punkten övrig motorsport. Och vi kollar, vi sneglar lite grann på F1.
Ja, vi sneglar väl lite på Formel 1 och på IndyCar brukar vi kika lite på. Den här gången blev det lite NASCAR faktiskt, men inte så mycket tävling.
I alla fall, Formel 1 jobbar ju fortfarande med att försöka slutföra någon form av säsong. Tyvärr så har då Azerbaijan, Singapore och Japans Grand Prix har alla blivit avstängda. Det kommer inte bli något.
Så nu är det ju, det är ju de här 8 racen nu då som...
Ja, det är bara de 8 som finns kvar, ja.
Ja, ja, det precis. Är de som är just nu, men det finns ju en tanke på en fortsättning. Och det är ju 2 stycken i Österrike, 1 i Ungern, 2 på Silverstone, 1 i Spanien. Och sen är det 2 till som jag nu har glömt. Är det Italien och... Ja, det är 8 stycken i alla fall. Men sen så finns det ju en plan att åka till Sochi, Ryssland, och även till Kina faktiskt.
Mm, och FIA har ju liksom godkänt det här.
Sen så finns det då lite planer på att avsluta säsongen i arabvärlden. Där man kommer att köra någonting i Abu Dhabi. Och så sen så har det varit väldigt mycket snack nu på senaste tiden om Bahrain. Där man, för Bahrain, banan på Sakir Bahrain, den har ju väldigt många olika konfigurationer, och de har gått om tillstånd för den här banan så att säga. De har det här högsta tillståndet för flera av de där bansträckningarna, så man har ju bland annat pratat om någonting man kallar för en oval, men som väl inte är det riktigt, men så att det kan tänkas att det blir 2 olika tävlingar i Bahrain då, så får man se vad Mm. Man kommer upp. Man strävar efter de 15 deltävlingarna för att slippa betala tillbaka alla miljarder till tv-bolag. En annan sak som har hänt nu då är ju att man har ju gjort lite ändringar i de här tekniska reglerna, eller i de här tävlingsreglerna om man ska säga, för att kunna ge lite mer frihet. Normalt sett i F1 så finns det ju väldigt noga reglerat hur man ska ha podiumceremonier och lite annat. Så nu så har man ju gett de här stewards lite mer möjlighet att sitta remotely om det är speciella förutsättningar. Man kan sätta att teamen måste vara isolerade vissa tider och sådär. Det är lite däckregler som man kan ge FIA och framförallt Pirelli lite mer flexibilitet också då. Nu så begränsningar av teampersonalen, och så sen vissa raceprocedurer, och så sen som sagt podiumceremonier då, beroende på om det är öppna event eller om det är de som har restriktioner.
Det är rätt så mycket förändringar så här snabbt ändå då.
Ja, det blir ju det tack vare att de har ganska hårt reglerat annars hur saker och ting ska gå till, och så kommer det något sånt här och vända upp och ner på det. Då måste man ju liksom in och peta i det där. Det är inte upp till arrangören och under viss frihet göra de där grejerna, utan det är så noga reglerat från F1 annars hur det ska göras.
Ja, och det gäller ju att hitta en väg som funkar då, eftersom det är lite konstigt just nu.
Mm. Sen får vi se då. Det snackas ju om fler banor i Europa också. Mugello, Imola, Portimao i Portugal, Hockenheim.
Ja, det finns ju. Ja, det finns ju en del banor faktiskt som skulle kunna funka.
Portimao i Portugal tycker jag låter spännande. Den är väl ganska ny som jag förstår det. Skulle kunna vara någonting, för att Mugello är ju en riktigt dålig bana kan jag tycka, eftersom det är Ferrari som äger den. De lär väl ha data så det räcker att bli över till den.
Ja, där testar de väl allting.
Ja, Imola har ju liksom varit med i svängen några år och sådär. Portimao skulle ju vara en helt ny bana. Alla kommer på samma nivå. Ingen har någon data överhuvudtaget.
Ja, det ska bli intressant att följa F1 faktiskt. Men nu har vi faktiskt kommit till slutet. Gick det så smidigt?
Ja.
Men vi säger väl så här. Tänk på att det är varmt. Drick mycket.
Inte bara öl utan vatten också.
Ja, precis. Vatten. Inte bara öl. Utan följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande. Kliv inte ifrån det, för då riskerar vi att förlänga det här förloppet.
Så det är liksom lite självgagnande där och liksom bete sig. Sluta slicka på dörrhandtag och håll lite avstånd till varandra.
Och med det, då var det slut för den här gången. Ha det bra och ta hand om varandra. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app eller på podchaser.com. Besök oss på www.driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört Daniel Hyvärinen. Programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.